Tack Herre för att din nåd är ny varje morgon. Oavsett vad dagen för med sig, oavsett vad morgondagen kommer föra med sig, så är din nåd ny varje morgon. Den blir inte gammal, den blir inte utsliten, den tar inte slut. Utan det finns nytt för oss varje morgon. Tack för din trofasthet. Att du står vid ditt ord, Herre. Att du står vid dina löften, Herre. Tack för att vi får ta emot den. Ta emot dina löften än en gång. Över våra liv, över vår församling, över vår värld, Herre. Tack för att vi får ha blicken fäst på dig. För du som är trons upphovsman och fullkomnare. Tack för att du inte tvekade inför det som låg framför dig, utan du gick till korset, Herre. Och dog för vår och hela världens skull, Herre. Tack för att vi på nytt får bekänna dig som Herre och frälsare. Tack för att du är mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, jag heter Carolina Olofsson. Jag har varit pastor i den här församlingen i snart drygt 3,5 år. Och när jag möter kollegor eller människor som frågar har du varit där länge? Då säger jag, nej, jag är alldeles ny. Och så frågar de, hur länge har du varit där? Det är 3,5 år. Då är du väl inte ny? Förr brukade ju pingstpastorerna flytta efter 3 år till nästa ställe. Men jag kan verkligen inte flytta. Jag har precis börjat. Precis börjat känna in, vad gör Gud här? Vad vill Gud här? Jag är väldigt nyfiken på vad han vill framöver. Nej, så här stannar jag om jag har något att säga till om. Sen får vi se vad Gud säger framöver och ni. Ni som har hört mig predika ett antal gånger kommer kanske känna igen temat. Det beror ju på förstås, för man minns ju inte de här predikningarna som man har hört genom livet. Men jag har en liten PowerPoint med lite bilder som kommer upp och min rubrik idag är på väg. På väg, den första bilden kan vi ha. Det här är någonting som det är en spik jag slår på, skulle jag vilja säga. Om ni inte har märkt det så talar jag om det för er nu. Det kristna livet är ett liv på väg. En vandring. Någonting som för någonstans. Det är inte stillastående, det är inte stagnation. Det är inte att ha liksom satt fötterna på plats. Jaha, nu är jag kristen. Nu ska jag sitta här för resten av livet. Nej, det är en vandring. Det är ett liv. Det är någonting som växer, det är någonting som utvecklas. Det är inte att ha fått heller ett paket i, liksom, i sin famn. Så här, jaha, nu är jag kristen. Då ska jag tycka så här och jag ska vara så här. Och så ska jag, innan jag börjar liksom min kristna vandring får jag kolla så här. Okej, kan jag liksom bocka av alla grejer nu som gäller för att vara kristen? Nu måste jag vara sån här. Nej, du säger ditt ja till Jesus och sen får vi se vart vägen går. Det vet vi inte från början. Vart vi är på väg. Vi är ett folk på väg. Vi är Guds barn som är på väg. Jesus gick ju inte fram till människor och sa, tro på mig. Han gick inte fram till människor och sa, tyck som jag. Jesus gick fram till människor och sa, följ mig. Jag är på väg hitåt. Du kan få följa med. Ja, vad betyder det då? Det får du se. Det får du se. Vi vet inte vart vägen går. Men vi följer en som vet vart vägen går. Vi följer honom som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen. Livet med Jesus är inte då i första hand då en position, en plats att vara på. Ibland har vi haft fokuset på det. Vem är innanför och vem är utanför? Var går gränserna för att vara på den plats där Gud vill att jag ska vara? Och vart går gränsen där jag inte längre är där Gud ska vara? Ja, men är du på väg? Har du en riktning i ditt liv? Ja, Jesus, jag vill följa dig. Ja, då är det den riktningen som är det kristna livet. Men det är inte bara är vi som följer Jesus på hans väg. Utan jag upptäckte ju att det finns en ömsesidighet. I Lukas kapitel 24, det kommer inte upp på väggen i PowerPointen, utan jag ska bara läsa det för er. I Lukas 24, det är det sista kapitlet i Lukas. Jesus har dött och uppstått. Men det är inte alla som vet det än, att han har uppstått. Kvinnorna har varit vid graven och sett honom. De har berättat för Petrus, och han har också sett att graven är tom, men han förstår ingenting. Och så står det så här i Lukas 24. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade och diskuterade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. På samma gång som vi kallas att följa Jesus, Jesus säger kom, följ mig på min väg, finns det också en aspekt av att Jesus slår följe med mig på min väg. Kommer med och vandrar med mig genom livet. Om jag säger ja och tillåter honom att göra det, så är han också en som inte domderar och tar över ditt liv och säger gör så här, vi går ditåt. Utan också en aspekt av vi slår följe. Vi går tillsammans på livets väg. Så vi går på Jesu väg och han går på våran väg. Samtidigt, så där som det är i Bibeln. Att det inte antingen det ena eller det andra, utan både och. Så frågan, vem tror du på? Är en fråga om, vem följer du? Vilken väg går du? Vilken väg går du och vem följer du? Inte bara, vad tycker du? Vilken åsikt har du om någonting? Vilken position har du? Nej, men vem följer du? Vart är du på väg? Vart går du? Och det här temat ser vi genom hela vägen, genom hela Bibeln. Liknelserna om väg. Att Gud gång på gång kallar sitt folk att följa honom på sin väg. Och så läste jag Jesaja, för det kan vara ett år sedan eller ett och ett halvt, jag minns inte längre. Så var det en vers som sådär poppade upp som det ibland gör när man läser Bibeln. Och det var från Jesaja 57. Som kommer upp här på skärmen också. Vers 14. Då står det så här. Man ska säga bana väg. Bana och röj väg. Ta bort stötestenarna från mitt folks väg. Den versen, när jag läste den så poppar den upp. Och jag har burit den med mig och fortsätter bära med mig den. Ibland kommer det stenar och saker i vägen. På våra vägar, var och en personligen, men också som Guds folk, som församlingen. Och här uppmanas det, vi måste röja ibland, vi måste bana väg, ta bort det som hindrar oss från att fortsätta. Från att inte stagnera, bli stillastående, inte lära känna Gud mer eller förstå mer av vad livet eller världen eller mig själv är. Ibland fastnar vi. Det hamnar någonting stort i vägen som gör att vi inte kommer framåt. För grejen är ju att det inte bara är att komma upp på vägen, säga sitt ja till Jesus. Ja, den här vägen ska jag stå på. Utan poängen med en väg, det är ju att den leder någonstans. Man är på väg. Jag ska också ta mig framåt. Det handlar om att fortsätta gå, fortsätta framåt, fortsätta följa Jesus. Har ni sett den numera gamla animerade filmen Hitta Nemo? Den underbara blåa fisken Doris som har ett motto. Fortsätt simma, fortsätt simma, fortsätt simma, fortsätt simma. Det är så hon intalar sig själv liksom, att fortsätta ha styrkan att aldrig ge upp. När det blir läskigt i havet, när hon inte är förvirrad över vart är jag på väg och vad var jag skulle göra nu igen. Hon är glömsk. Så tänker hon i alla fall, okej, men fortsätt simma. På samma sätt så är det kristna livet. Fortsätt gå. Stanna inte. Gud har något mer för dig. Alltså det finns, det här är inte allt. Det är inte färdigt. Du har inte bara bockat av en punkt. Kristen, check. Nu går jag och gör något annat. Utan det är livet tillsammans med Gud. Livet tillsammans med Jesus som är hela poängen. Fortsätt. Och Paulus tar upp detta i brevet till församlingen i Galatien. Det är inte heller med på bilden än här, utan jag kommer att bara läsa det. Märker ni att Paulus är arg ibland på sina församlingar som han skriver brev till? Ja, han var också en människa som kunde bli arg. Vi ska se vart vi har Galaterbrevet. Där. I Galaterbrevet så inleder han och skriver: "Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Jag är förvånad. Ni har precis tagit emot detta. Jag har varit hos er och predikat." Och så reser han bort och får rapporter om att nu har det hänt grejer i Galatien. Det har kommit folk och predikat andra grejer där. Och så skriver han till dem: "Men hur kan ni redan ha övergett den här nåden som ni har fått?" Och så i kapitel 5, vers 7. "Ni kom bra iväg. Vem har nu hejdat er?" Ni kom bra iväg. Men vem har nu hejdat er? Ja, vi kommer iväg. Vi säger ja till Jesus. Jag är med, jag följer. Och sen händer grejer i livet. Och det kan plötsligt ramla ner stenar på våran väg som ligger i vägen. Vi kan ta nästa bild. Vilka stenar är det som har fallit ner och hejdat oss? Hejdat dig, hejdat mig. Vilka är de här stötestenarna på Guds väg som gör att vi inte kommer framåt? Jag har funderat på det. Jag tror att det är någonting att vara uppmärksam på. Ja, visst, vi kom bra iväg. Men vad hände sen? Vi tar Hebreerbrevet 12 och 15. Har vi? Ja. Då skriver Paulus så här: "Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott." Här använder den en annan bild från naturen med rötter och skott. Ja, bitterhet är sånt som kan ligga på lur i våra liv, i församlingar. Och Paulus uppmanar: se till att det inte skjuter skott. Bitterhet, att man retar sig på en händelse eller kanske en situation som har gjort att jag har blivit besviken. En människa som har sagt något eller hindrat mig eller stört mig på något sätt så att jag inte fick göra det jag ville eller hade tänkt. En situation som uppstår, kanske inte är det någons fel. Men jag tog inte den där möjligheten. Jag fick inte möjligheten att göra det jag ville. Komma vidare i mitt arbete. Eller jag träffade inte någon att gifta mig med. Eller någonting händer som ger upphov till en besvikelse. Som sätter sig i hjärtat och som fortsätter att leva där. Eller en känsla av att vara orättvist behandlad eller åsidosatt. Också en risk för att bitterheten ska leta sig upp. Alla andra har det minsann så bra. Men jag. Eller ja, det är klart att den där får chansen. Men ingen skulle ju någonsin fråga mig. Det finns ett antal bittra människor i Bibeln. Vi ska kolla på dem. Sara, Abraham och Sara. Vi är i Första Mosebok, kapitel 18. Abraham får löftet om att han ska bli far till ett stort folk. Ja, och vad händer sen? Ingenting. Ingenting. De får inga barn. Och så har det gått många år. Abraham bor i ett tält i en terebintlund, har han slagit sig ner. Och så kommer tre män på besök. Och så står det: Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa: skynda dig, ta tre mått fint mjöl och knåda det och baka brödkakor. Och själv sprang Abraham bort till boskapen och slaktade en fin ung kalv, och så tillagade de en måltid åt gästerna. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Sen frågade de honom, gästerna alltså frågade Abraham: var är din hustru Sara? Han svarade: där inne i tältet. Då sa gästerna: jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder, och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Mens alltså, antar jag. Sara log inom sig och tänkte: ska jag få känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Herren sa till Abraham: varför log Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig, och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa: jag log inte, för hon blev rädd. Men han sa: jo, du log. Av sammanhanget förstår vi att det inte är ett leende av glädje Sara står med där. Utan det är ju, ja, vad tror vi, ett hånleende. Skulle jag kunna få känna åtrå igen i den här gamla kroppen? Skulle vi kunna få ett barn ut? Nej. Ett hånleende. Ett litet uttryck för bitterhet. Det här löftet som Gud gav för så länge sedan. Men har jag kunnat ge någon son till min man? Nej. Varför fick jag ett sånt här liv? Varför fick jag inga barn? Och nu kommer den här främlingen och säger att jag ska få barn. Knappast. En litet rotskott av bitterhet som har fått växa upp i Saras liv. Sen har vi den lilla bibelboken Rut, som man kanske inte läser så ofta. Där har vi också en kvinna, Naomi, som är gift och har två söner. Det blir hungersnöd och de får dra ut till ett annat land, bosätta sig bland främlingar. Men där drabbar olyckan dem. Både mannen och sönerna dör. De är vuxna då och har gift om sig, så hon har två söndöttrar. Och då bestämmer sig ut för att då drar jag tillbaka till mitt eget land. Nu vill jag inte bo här bland främlingarna när både min make och mina söner är döda. Och hon vänder tillbaka till Judaland. Sondöttrarna följer med. Det är lite fram och tillbaka. Den ena vänder tillbaka. Till sitt, de är ju av det där andra folket. Men Rut säger: dit du går, går också jag. Där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och så följer hon med sin svärmor till det nya folket. Och de kom från Betlehem. Och då står det så här när de kommer dit: så gick de båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sa: är det inte Naomi? Men hon sa till dem: kalla mig inte Naomi. Kalla mig Mara. För den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Naomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktiga har låtit det gå illa för mig. En kvinna full av bitterhet. Gud, varför tog du min man och mina barn ifrån mig? Ibland drabbar livet på det sättet. Sen har vi den tjocka och långa boken Jobb. En man som blir av med allt. Och han säger i kapitel 3. Ska vi se. Varför fick jag inte dö vid födseln? Förgås när jag kom ur min moders liv. Varför ges liv åt en man vars väg är dold, åt den som är instängd av Gud? Suckar har blivit mitt dagliga bröd, mina sorgerop strömmar som vatten. För det jag var rädd för har drabbat mig, det jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig. En man som drabbas av svåra saker och genom hela boken frågar Gud varför. Varför, Gud, har jag drabbats av det här? Varför måste jag gå igenom det här? Alla de här berättelserna som jag har nämnt, Sara, Noomi och Job. Om vi kan historien, vilket vi ofta kan, så vet vi att det finns en vändning i alla deras liv. Bitterheten får vändas till en ny förtröstan och de får tillbaka. Sara får sin son. Noomi får genom sin svärdotter ett barnbarn som så småningom, vars son är kung David senare. Job får möta en ny fru och få barn och rikedom igen. Vi vet att livet kan vända från det mörkaste mörka där ingenting ser ut att fungera. Inget hopp finns. Där kan livet vända och det kan bli ljust igen. Men bitterhet, det bar de på under en period i sina liv. Och så tänker jag på berättelsen som Jesus berättar i Lukas evangeliet. Kapitel 15. En man har två söner. Den yngre säger till sin far, kan jag få ut arvet? Och det får han. Och den yngre sonen drar iväg och slösar bort alltihop. Och så till slut vänder han tillbaka. Trots att han är säker på att fadern ska förskjuta honom. Eftersom han har svikit honom, gjort av med allt. Så vänder sonen tillbaka och säger till sin far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Men fadern tar emot honom med öppna armar och välkomnar honom in i familjen igen. Men faderns äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem. Och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Bitterhet deluxe skulle jag kalla det här svaret. För det bitterheten gör med oss, det är att vi inte kan glädjas över andras framgång eller lycka. Varför ska han när inte jag? Jag har minsann gjort allting rätt. Hur kan han få en fest? Varför är det inte jag som upphöjs och blir hyllad? Och eftersom man har en så här lång replik så kan man också föreställa sig hur han har gått och funderat på detta i alla år. Funderat på sin brorsa som gav sig iväg. Oh, typiskt lillebrorsan. Ska minsann alltid ta för sig. Och, ja, ja, han kan väl få vara där ute. Men jag är minsann en duktig son och mig tycker minsann far om. Ja, mig kan han minsann. Och så plötsligt upptäcker han. Aha, min lillebrorsa var lika omtyckt. Lika älskad. Och då blir det istället, men jag då? Jag? Älskar du inte mig? Och jämförelserna kommer fram. Det är fyra exempel på hur bitterhet kan dyka upp i våra vardagliga liv. När det inte blir som vi har trott eller tänkt. När livet går emot oss. Man förlorar de man älskar. Eller man förlorar det man har byggt upp av rikedom eller ett hem. Eller man inte får bli förälder som man hade önskat. Eller någon annan får fördelar fast jag tycker att jag har jobbat hårdast. Besvikelse. Det var väl inte så här livet skulle vara. Gud, det var väl inte så här det skulle vara. Jag tror ju på dig. Jag har ju överlåtit mitt liv till dig. Hur kan du inte svara på min bön? Hur kan du inte ge mig det jag behöver? Här har jag ställt upp för dig, Gud, för församlingen, gett av min tid. Men inte får jag det jag behöver. Det kan vara en specifik händelse. Det kan vara att du vet exakt vad det är. En person som sa något. En situation som skedde. Där det vände för dig. Nej, Gud. Där bitterheten började slå rot. Det kan vara grumligare. Att du inte vet vart ifrån det kommer riktigt. Känslan av att det är orättvist. Att andra är mer älskade än jag. Eller andra har det bättre än jag. Kanske inte alltid så tydligt vart det kommer ifrån. Och vad gör den här bitterheten med oss? Psalm 73 har vi en som har skrivit om det. Let's se vart jag hade det. Psalm 73, vers 21-22. När mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. När mitt hjärta var bittert och det stack i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Så säger man ju. Gud, jag fattar inte. Varför ska det vara så här? Varför? Varför får de och inte jag? Varför sker det bra saker för dem och inte mig? Varför? Man förstår ingenting. Det följer inte den logiken som man tycker borde finnas i livet. Vad man nu kan ha för logik. Ja, men jag har gjort goda saker. Jag borde få ut goda saker av livet. Eller jag tillber och ber till Gud varje dag. Jag borde få bönesvar åtminstone ibland. Eller liksom, vilken logik man än har. Men när man hamnar i den här bitterheten. När det sticker i mitt inre. Då förstår jag inte. Det stämmer ju inte. Livet följer inte den logik jag hade trott. Gud, du följer inte den logik jag hade trott. Vem är du? Vem är jag? Varför är livet så här? Jag förstår ingenting. Och det blir som en stor sten som lägger sig på min trosväg. Kan inte komma förbi, kan inte gå runt. Det ligger i vägen. Bitterheten blir en stötesten. För tro är tillit och förtröstan. Tro är tillit. Och när bitterheten får ta tag i mitt hjärta, då litar jag inte på Gud. Det är exakt det jag ifrågasätter. Gud, hur kunde du? Hur kunde du göra så här? Varför sker detta? Jag kan ta nästa bild bara för att ha. Där ligger den stora stenen. Och jag tar mig inte förbi, kommer inte vidare. För jag förstår inte. Gud, vem är du? I början av psalm 73 som jag just citerade så skriver den som skriver den. Gud är verkligen god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att snava mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund mot de högmodiga. Och så fortsätter psalmen. Där han ifrågasätter Gud. Varför? 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 Jag var nära att snava och mina steg var nära att slinta. För jag greps av avund som lätt kan leda till bitterhet. Så vad ska jag göra med bitterheten? Om jag märker att den börjar dyka upp. Och så här har saltaren funderar på detta. Psalm 37 och 8. Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte. Det för bara ont med sig. Släpp vreden och lämna ilskan. Jaha, vad betyder det nu då? Nummer ett, det är väl inte så lätt. Vadå släpp? Alternativ nummer två är som vi kanske säger ibland i kristna sammanhang. Det har jag släppt. Jag har gått vidare. Frågan är, har vi det? Ibland säger vi med mina ord. Nej, det där att den personen sårade mig. Eller att jag råkade ut för det där. Det har jag släppt. Jag har gått vidare. Men så pyser den där bitterheten ut ibland i alla fall. Lite sur, lite missundsam mot andra. Och så kanske det visar sig att jag faktiskt inte har släppt, utan bara stängt in. Jag ska inte visa det för någon. Jag stänger in det. Jag låtsas som att det inte har hänt det som har hänt. Jag låtsas om att det inte är jobbigt. Men när man försöker stänga in, då pyser det ut på andra håll. Man retar sig kanske på andra saker än det man egentligen är upprörd över. Man kan bli irriterad som sagt på att andra har det bra. Kan inte glädja sig åt andras glädje. Och det äter sig inåt i mitt liv. Ta bort glädjen ur mitt liv. Så att släppa, det är att släppa ut. Inte pysa här och var, utan släppa ut allt från grunden. En annan bild som kommer här. När vi är tillbaka till det här med rötter igen. Att dra upp hela roten. Ni som har maskrosor i gräsmattan vet att det inte är så mycket alltid som syns ovanför jord. Och det är ett väldans jobb kan det vara att få upp hela den här roten. Men om man bara klipper på ytan så att det inte syns, då vill det poppa upp igen. Vad säger man? Poppa upp igen. Men att dra upp hela roten. Att dra upp bitterheten med roten. Vad var det? Gå tillbaka. Vad var det som hände? Går det att reda ut? Var kommer den här bitterheten ifrån? Är det en person? Ska jag våga erkänna det för mig själv? Den där personen sa eller gjorde det där. Den där kyrkan sa eller gjorde det där. Kyrkan förresten, det består ju av personer. Oftast är det en person, även i kyrkan. Vad var det? Hur kan jag dra upp det? För som vi läste i Hebreerbrevet, låt ingen bitter rot skjuta skott. Om vi bara klipper ner på ytan, då kan ju roten fortsätta att skjuta nya skott. Ibland är vi så rädda för jobbiga känslor. Vi vill inte erkänna dem för oss själva. Att jag är arg, eller att jag är sorgsen, eller att jag är förtvivlad. Vi tänker, jag är kristen, jag ska vara glad. Jesus har tagit allt. Nu, jag är inte bitter, som Robert Gustafsson har haft en gammalt skämt om. Jag är inte bitter. Den som säger så, där förstår man, den är bitter. Ja, men vi kan säga med vår mun, jag är glad. Jesus är min frälsare. Han har tagit allt. Och sen går vi och pyser. Åh, måste de göra så där? Måste han? Nu har minsann de också fått det så himla bra. Ja, och jag då? Och det där hände faktiskt. Ja, det är typiskt att det alltid ska hända i mig, mitt liv. Alltid är det jag som ska råka ut för någonting. Och så pyser det ut bitterheten. Bibeln visar människor med känslor. De kastar ut, särskilt i Saltaren, allt vad de har. Och erkänner, så här känner jag. Saltaren 13. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge? Rakt ut till Gud. Eller psalm 44. Du har förkastat oss, Herre, och vanärat oss. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss ge vika för fienden. De hatar oss. Du gör oss till slaktfår och skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Du gör ingen vinst ens på affären. Allt detta har drabbat oss, men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan har inte vänt sig bort. Våra steg har inte vikit från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödens skugga falla över oss. Vakna, varför sover du, Herre? Vakna upp, förkasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Så känns livet ibland. Varför har du glömt mig, Herre? Varför har du glömt oss? Och det Bibelns människor gör, det är att de säger det till Gud. De låtsas inte vara frommare än vad de är. De låtsas inte vara gladare än vad de är. De säger till Gud precis så som det är. I Jobb läste vi lite om hans klagan. Han säger i kapitel 10: jag är trött på livet. Jag vill släppa fram min klagan. Jag talar i min själs bitterhet. Men tala i ett tryggt rum. För att rycka upp roten kan man inte gå och tala med vem som helst och hur som helst. Behöver tala med en trygg person i ett tryggt rum för att det inte ska bli det där pysandet här och var. Någon du har förtroende för och inte med den som har sårat dig. Särskilt inte om det var länge sedan. Det är du som behöver göra upp med din bitterhet och förlåtelse. Gör det tillsammans med någon du känner dig trygg med. Gör det tillsammans med Gud själv. Att säga till Gud rakt ut som saltaren: varför har du övergivit mig? Och på så sätt vakar vi över att vi själva och ingen kommer bort från Guds nåd. Som det stod i Hebreerbrevet. Jag vet inte om vi har den igen. Eller om det här var sista bilden. Ja. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd. Att inte någon bitter rot skjuter skott. Och det handlar inte om att vaka över, alltså det här med Guds nåd, att man inte skulle vara kvar i frälsningen. Det är inte det det handlar om. Men du kommer bort från Guds nåd när du fortsätter att leva i besvikelsen, bitterheten. Som sagt, då ser jag inte det goda jag har i mitt liv. Då förstår jag inte, Gud, vart är du? Paulus är inne på detta också. Han hade också möjlighet att bli bitter. I andra Korintherbrevet 12, vers 7-9, så berättar han om, vi ska se, precis, jag tar, läser från 7. För att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Vi vet inte vad det här är. Vad Paulus syftar på. Vad är det för en tagg i köttet som han tycker är från Satan? Vi vet inte vad det är. Men det är någonting som han har bett Gud om. Ta bort det här ur mitt liv. Det har inte försvunnit. Möjligheten att Paulus ska bli bitter är stor i det här läget. Varför, Gud? Varför tar du inte bort det här? Varför låter du mig lida under det här? 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Min nåd är nog för dig. Ja, vi kommer bli stukade av livet. Vi kommer stöta på situationer, människor som sårar, som skadar. Ibland har vi del i det, ibland har vi inte del i det. Det är orättvist. Vi kommer drabbas av saker som är orättvisa. För att det inte ska bli bitterhet av det, tala rakt ut hur det känns. Behöver inte dölja för Gud när du är besviken eller arg eller sårad eller ledsen. Försök också tala så rakt som möjligt till andra människor. Inte såra, men på att försöka hålla rak kommunikation. Och sen är det så, nej, du kanske inte kommer få upprättelse. Nej. Den som du tycker borde be dig om förlåtelse kanske inte kommer be dig om förlåtelse. Det kan hända. Fastna inte i oförlåtelse själv. För det leder till bitterhet. Och i de lägena så säger Gud: min nåd är allt du behöver. Min nåd är nog för dig. Låt inte bitterhet eller besvikelse eller oförlåtelse bli den där stora stenklumpen som ligger i vägen för dig att få komma framåt. För dig att få nå fram till Gud på ett nytt sätt eller igen. Fundera på vilken hjälp du kan ta för att rycka upp eventuell bitterhet med roten från grunden. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för ditt ord som är skarpare än något tveeggat svärd. Som avslöjar det vi har i våra hjärtan. Men inte till fördömelse, utan till befrielse. Herre, du vill sätta oss fria från det som håller oss tillbaka. Du vill bana väg, du vill röja väg. Du vill ta bort stötestenarna från vår väg. För att du vill att vi ska få leva så fria som det bara går. Tack heligande att du är våran hjälpare, våran tröstare och våran vän. Du kommer inte med fördömelse, utan du kommer med befrielse. Hjälp oss att lägga av allt som tynger oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Att fortsätta på vägen. Att ha vår blick fäst på dig, Jesus Kristus. Och ta emot din nåd varje dag. I Jesu namn. Amen.